Kuba befinner sig ju alltså faktiskt i sin djupaste ekonomiska kris på flera årtionden. Landet leder av återkommande strömavbrott, brist på bränsle, livsmedelsbrist, läkemedelsbrist och stor utvandring, särskilt bland unga. Och orsakerna till den här ekonomiska krisen är omtvistade. De flesta ekonomer pekar på en kombination av flera faktorer som den kubanska statens centralstyrda ekonomi och långvariga strukturproblem, kollapsen inom turismen efter pandemin, minskat stöd från Venezuela och amerikanska sanktioner och handelsrestriktioner.
Det här säger USA-korrespondent Josefin Flemmich om Kubas utgångsläge. Som grädde på moset har USA alltså infört en oljeblockad mot Kuba, och det här försätter ön i en växande ekonomisk kris. Men varför pratar vi om Kuba i första taget? Jo, för det redan en längre tid har verkat som att Kuba är nästa på Donald Trumps lista efter Venezuela och Iran, och den här oljeblockaden, det är en del av det här. Frågan kvarstår: vad vill Trump egentligen göra med Kuba, och vad vill kubanerna själva? Det ska jag, Maja Nordman, fråga Josefin Flemmich i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Idag ska det, Josefin, handla om Kuba, men medan jag har det här på linjen vill jag först fråga, vad är det som händer mellan USA och Iran egentligen? Jag hörde om ett fredsavtal, men sen hör jag att Iran skjuter ner en drönare och USA attackerar infrastruktur. Vad är det som händer?
Det senaste är att Trump har skickat tillbaka ett förslag till Iran med en del föreslagna ändringar i det här fredsförslaget. Det är i sig helt normalt att förslag åker fram och tillbaka innan parterna enas, men iranierna är sedan tidigare kända för att dra ut på sånt. Det tog ju nästan 2 år senast när man då under president Barack Obama enades om det som i folkmun kallades för Iranavtalet, som alltså la band på Irans kärnenergiprogram. Trump önskar nog sig en snabbare deal, men vi får se.
Men det låter ändå som att man vill komma fram till ett fredsavtal, och då väcker det lite frågan hos mig att vart vill Trump härnäst? Nu har han varit i Venezuela, han har varit i Iran. Är det Kuba härnäst, Josefin?
Ja, det har redan i flera månader talats om att Kuba nog kan vara nästa, och det har Trump själv också sagt. Men det som man verkar hoppas på här i USA är att Kubas regim ska falla inifrån, och Trump har faktiskt sagt att han nog föredrar det. Trump-administrationen har ökat trycket på Kuba genom den oljeblockad som pågår, alltså i praktiken då att man inte släpper fram oljefartyg med några ytterst få undantag, och det här har ju fått humanitära följder på Kuba. Där folk lever med konstanta elavbrott och det råder brist på mat, dricksvatten, mediciner och så vidare. Så det är mycket möjligt att Kuba är nästa på Trumps lista, men frågan är hur han tänker sig att det ska gå till. Det finns väldigt många olika möjligheter för det.
Så det kan liksom ske indirekt ekonomiskt, men finns det också en risk att Trump bestämmer sig att göra någonting mer konkret? Finns det risk att han till exempel attackerar Kuba?
I princip kan Trump välja att USA går in militärt i Kuba, men också det kan se väldigt olika ut. Och här tror jag nog verkligen att man går igenom sina alternativ ganska noggrant, med tanke på att Kuba ju ligger så väldigt nära USA, bara ungefär 145 kilometer utanför Florida. Så ifall man går in där, så finns det ju en risk att det skapar kaos väldigt nära USAs landsgräns. Man kan ju redan nu i princip tala om att USA har ingripit i och med de här olika sanktionerna, vissa var i kraft sedan 50-60-talet, och nu har man ju dragit åt snaran ytterligare med den här oljeblockaden. Annars kan det handla om olika typer av specialoperationer. Det har talats om att man kanske skulle kunna genomföra någonting som till exempel motsvarar operationen i Venezuela, där man åkte in, tog ut Nicolas Maduro och ställde honom inför rätta här i USA. Men problemet är ju bara, enligt till exempel Kuba-experten Andy Gomez som jag träffade i Miami förra veckan, att Kuba inte är Venezuela. Man kan inte så där bara likställa två länder och säga att samma lösning, om man nu ska kalla det för lösning, funkar i båda fallen. I Venezuela fanns det ju en person, dels Rodriguez, som sen kom att ta över makten, och hon gick med på att förhandla med USA, och det var kanske det som Trump primärt var ute efter. Frågan är vem det skulle kunna vara i Kuba som då styrs av militären och har liksom en lång tradition av auktoritärt styre, där man helt enkelt redan länge också från Kubas håll har sagt att man inte vill att förhandla. Något slags påtvingat regimskifte för USA från, ja, någon slags, om USA på något sätt tvingar fram ett regimskifte på Kuba, så kan väldigt kaotiska scener nog inspelas ganska nära USA.
Jag hör en del snack om just regimskifte. Vi vet hur det gick i Venezuela. I Iran fick också Trump till ett någorlunda regimskifte i och med att man fick bort Ayatollah Khamenei. Då blev det ju bara en till Ayatollah Khamenei, den tidigare Ayatollahs son, som blev liksom ledare. Vad vill Trump göra i Kuba egentligen?
Framförallt vill Trump nog ha bort Kubas kommunistiska styre. Det har han talat om redan länge. Problemet med Trump i de här fallen är att det ibland verkar som att det också är en del liksom signalpolitik. Det ser bra ut att åka in, ta en ledare. Det blir, som Trump själv uttryckte det, det blir som i en actionfilm att man gör den här typen av operationer. Och med Iran har vi också sett att man, precis som du sa, fick bort Ayatollah, men att det egentligen inte ledde till någon förändring. I Venezuela är fortfarande också resten av det tidigare styret kvar. Och det är just det som gör Kuba så svårt, eller den här typen av operationer så svåra, oavsett var de genomförs, eftersom att man inte kan förutse hur det går. Man kan inte förutse ifall det blir en folkresning på Kuba. Det är mycket möjligt att det blir det, men det kan också få motsatt effekt, och det är det här som är så en så svår balansgång för Trump, och det gäller precis som på andra ställen också just i fallet med Kuba.
Men varför vill man då få till ett regimskifte? Är det liksom bara av Trumps goda hjärta som han vill Kubas folk väl, eller vad handlar det egentligen om?
Jag tror personligen att det här handlar mindre om Trump och mer om utrikesminister Marco Rubio, som själv har kubanska rötter och hemma från Florida. Rubio är en så kallad kubahög som har förespråkat en hård kubapolitik redan länge under sin tid som senator. Han anses i allmänhet ha bra koll på läge och vilka olika spelare det finns. Samtidigt så talar han ju spanska. Men jag tycker faktiskt att det är mest sannolikt att man hoppas på en kollaps inifrån, alltså att man ökar trycket och sen ser regimen falla på Kuba. Men visst finns det ju en risk för att det hur som helst utvecklas till en humanitär kris. Om jag ska gissa vad Trump helst skulle se, skulle det vara någon form av snabb lösning, alltså att han tänker sig en motsvarande operation som i Venezuela, där man utför en specialoperation och plockar ut ledaren och sen låter resten vara. Orsaken är helt enkelt att Trump har visat tendenser på att föredra snabba lösningar och gärna sådana som också blir bra TV. Men att bara åka in och ta en ledare, sa experten Andy Gomez som jag talade med i Miami, att kan vara svårt eftersom att militären styr på Kuba och att det inte är klart vem som ska kunna tänkas vara den personen som sen du tar över och faktiskt börjar förhandla med USA.
Jag tycker att vi pausar diskussionen om regimskifte och funderar lite på vem som har makten på Kuba idag. Du kanske vet att det anses vara en av världens sista kommuniststater och att kommuniststyret föddes ur en revolution med Fidel Castro som ledare. I nästan 60 år hade bröderna Fidel och Raúl Castro makten, men 2018 skedde ett generationsskifte. Nu är makten inte lika koncentrerad till en eller två personer och man har öppnat upp lite för marknadsekonomi. Men kommunistpartiet fortsätter vara kubanernas enda alternativ när de går till valurnan. Och nej, det är inget traditionellt militärstyre med generaler i ledningen, men bredvid kommunistpartiet står nog militären, eller FAR, som en viktig grundsten av det auktoritära styret. Nu, som du hörde, är Kuba i en ekonomisk kris och USA fortsätter att lägga press på ekonomin och hoppas att kunna fälla kommuniststyret inifrån. Men jag vill vända det här till vad kubanerna tycker. Går man med på det narrativ Trump vill skapa, vill man bli räddad?
Det är såklart svårt att säga. Det finns definitivt ett missnöje med det nuvarande läget, men bilden är nog mer komplicerad än vad det låter när man hör den kubanska diasporan här i USA. Många kubaner vill ha bättre ekonomi, större frihet att starta företag, mindre repression, bättre tillgång till internet och information. Men det betyder inte automatiskt att alla vill se en amerikansk intervention eller något snabbt regimskifte. Det finns också nationalism och misstro mot USA som spelar roll här, särskilt med tanke på den här långa historien mellan länderna. Men Kuba är trots allt en auktoritär stat, så det är inte som att det heller finns en massa opinionsmätningar på den här frågan. Så det är såklart svårt att veta vad man i allmänhet tycker. Men det är klart att det finns ett stort missnöje i allmänhet med hur saker sköts just nu. Sen om man vill att Trump kommer in och citat räddar en, vet jag inte. Diasporan här ser det så. Det är ju också kanske naturligt med tanke på att de har flytt undan Castro-regimen. Många som jag pratade med i Miami kom hit ganska genast efter den kubanska revolutionen då Fidel Castro tog över makten. Och de har ju inte mycket gott att säga om det som finns kvar av Castro-regimen på ön. Och där lyfter många fram att de har fått ett så bra liv här i USA. Och det här är någonting som de också skulle vilja se att deras nära och kära på Kuba får uppleva. Så de är förstås på ett annat sätt för en amerikansk intervention än folk på ön. Men också bland dem jag har pratat med på ön över telefon alltså, har sagt att man åtminstone i någon mån stöder det.
Förstås säkert svårt att ta reda på vad enskilda människor tänker, speciellt i en auktoritär stat. Men säger du alltså att det kan finnas en stor skillnad mellan vad exilkubaner i Miami säger vs vad kubaner på Kuba säger?
Det finns 1,8 miljoner människor med kubanska rötter i Florida, vilket motsvarar knappt 8% av befolkningen. Och de största kubanska områdena finns i södra Florida, just till exempel i Miami. Så visst är exilkubanerna nog mer högljudda och högaktiga vad gäller att tala om en invasion eller intervention. Man har ett stort förtroende för den amerikanska staten i fråga om att ha förmåga att hjälpa. Diasporan här är också traditionellt starkt republikansk, men det finns ganska stora skillnader också inom den, där till exempel yngre kubanska amerikaner som är födda i USA tenderar att luta mer mot demokraterna i dagsläget. Man känner helt enkelt inte lika starkt för Kuba längre som de äldre generationerna som då ofta själv hade flytt. Fast ser man till förra presidentvalet så var Trump ändå en klar favorit. Över 70% röstade på honom i Miami.
Visst är det så att latinamerikanska väljare överlag är väldigt viktiga för Trump?
Ja, absolut. Och de kubanska väljarna i Florida är viktiga för Trump. De är en viktig del av den republikanska koalitionen i södra Florida och hårda tag mot Havanna har länge varit populära bland många av de här väljarna. Och dessutom har personer som Marco Rubio varit centrala för att forma den här hårdföra Kuba-politiken. Men den stora frågan är om Trump-administrationens strategi ska leda till politisk förändring eller om den bara fördjupar den humanitära krisen på Kuba. Och där är nog olika experter ganska oense.
Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemmich. Jag tycker att du ska skaffa ett Yle-konto om du inte redan har det. Då kan du gå in på Yle Arenan och favoritmarkera och beställa notiser från dina favoritpoddar. Jonny Aspelin har mixat dagens avsnitts ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.